Ja, här sitter jag med Mattias Eriksson, förvaltare på Coeli. Jag tänkte att, välkommen förresten.
Tack.
Kul att ha dig här.
Kul att vara här.
Ja, du, jag tänkte att vi skulle försöka navigera genom senaste veckans rapportperiod. Det har ju varit några stycken.
Ja, det
är du lika slut som jag är?
Ja, jag är trött. Det ska bli skönt med helg.
Det ska bli skönt. Sen ger vi oss på det.
Så man får läsa rapporterna i lugn och ro.
Ja, precis. Du, jag tänkte på om vi börjar titta och försöka summera den här veckan och det som har varit innan kanske. Hur stark eller svag den här perioden har varit utan att gå in på specifika bolag. För min känsla är ändå att förväntningarna när vi gick in i det här var att ja, det kommer bli bra siffror för Q4. Mm. Men vi kanske ska hålla ett extra koll på utsikterna, vad man säger om närmsta tiden.
Ja.
Håller du med? Har det varit så också?
Ja, och då har man ju naturligtvis varit försiktig i utsikterna. Mm. Man är inte mycket för att vara särskilt optimistisk och bullish kring framtiden. För att det är ju, makroindikatorer pekar ju söderut. Mm. Så det kan ju mycket väl bli negativ organisk tillväxt för verksbolagen. Q1, Q2, Q3, någonstans här under året. Det är inte alls orimligt.
Jag får känslan av, framförallt utifrån de amerikanska rapporterna som jag tittar på, att där har ju Kina givetvis varit förmodligen det ordet som används mest, antar jag, i vd-utsikterna. Inte lika mycket i Sverige. Jag vet att Autoliv kommer in med ganska svaga siffror utifrån Kina, vet jag.
Ja, eller hur? De pratar mycket Kina.
Ja.
Och poängterar också att det är där den stora risken ligger förment. Mm. Att det blir sämre än väntat. Och de brukar använda IOS-marknadsprognoser som pekar på att bilproduktionen globalt ska stiga med 1% i år. Ja. Och de räknar istället med minus 1.
Okej.
Okay.
Det har gått ganska snabbt då den omställningen.
Ja. Ja, och nu kommer det vissa stimulanser vad gäller konsumtion generellt i Kina, inte minst av bilar, som kan påverka. Okay. Men det verkar ju vara en underliggande svaghet. Men sen är det ju genuint svårt med informationen i Kina. Mm. Det är mycket enklare i Europa och USA. Så Kina är ju mycket, mycket mindre transparent, så det blir ju svårare av den anledningen också. Mm. Och det kan ju, man kan ju få viss vägledning av vad som händer i Tyskland som visar tydlig svaghet. Och det beror ju mer eller mindre på Kina naturligtvis då, i och med att de exporterar mycket dit.
Ja, där har vi både sett, vad är det, industriproduktionen och IFO trendar ju helt klart ner.
Ja.
Och det är ju inte bra för Sverige heller.
Nej. I och med att Tyskland och Europa är en jätteviktig marknad för svenska bolag. Så industriproduktionen, tillväxten där brukar korrelera väldigt väl. Jag har gjort det i stort i alla fall med hur väl svenska verkstadsbolag växer. Och IFO är ju, tycker jag, bästa makroindikatorn på Europa.
Mm.
Så när den pekar söderut, ja men då går det söderut också.
Och sen har vi då USA, det kan man ju tycka lite vad man vill om, men känslan är ju även att där finns det ganska många indikatorer nu som ser ut som att det har kanske toppat ur, eller vad säger du?
Ja, alltså allting är ju på hysteriskt höga nivåer. Alltså den ekonomin är ju så stark så den kommer ju snart explodera. Eller så blir det sämre.
Jag fick faktiskt, jag såg en graf på vad var det? Vinsterna på S&P 500 som är liksom, det är bara rätt upp i luften.
Ja, ja.
Och frågan är, vad är det som kommer bli bättre framöver?
Ja, det är...
För människor räknar fortfarande med vinsttillväxt om än i lägre takt.
Ja, och väldigt höga marginaler.
Ja.
Så bolagen ska växa organiskt, förbättra sina marginaler i all evighet. Och, ja, det är verkligen rosa skimrande, oroväckande på så vis. Men sen är frågan hur länge det kan hålla på. Om man kollar på initial claims, alltså ansökan om A-kassa, så är ju de siffrorna är på nivåer som vi inte har sett på det var sedan 60-70-talet. Mm. I princip. Så det är ju...
Och ISM är ju fortfarande på höga nivåer.
Ja.
Det kommer ju från väldigt höga nivåer, så att än så länge så är det ju inte någon recessionssignal här och nu, eller hur?
Nej, absolut inte, utan det är mer att det går från att vara väldigt, väldigt bra till något mindre bra, helt enkelt. Så det är skillnaden där som är viktig.
Ska vi ta en titt på verkstad då i Sverige? Och känslan är att marknaden har tyckt att det har varit helt okej. Okay. Vi pratade lite innan, du och jag, om den organiska tillväxten. Mm. Jag tog SKF tror jag som ett exempel där de var, jag tror de var 5% i kvartalet. Mm. Men blickar man ut så är det faktiskt ner, vad är det, 2-3 kvartal i rad tror jag på SKF.
Ja, är det liksom sen, verkstad? Sen, för SKF Sandvik, Atlas Volvo som jag tittar på, som har rapporterat nu, så tror jag att alla peakade Q1 i tillväxttakt här för mig.
Så även om det är en bra tillväxttakt i sig, så är trenden negativ.
Ja.
Och då kommer det från väldigt bra nivåer igen då.
Volvo växer ju mest 10% i kvartal 4, men har ju varit högre tidigare.
Och vad kan man säga om värderingen då generellt? Lönsamheten på väg ner, tillväxten på väg ner, om än fortfarande på bra nivåer. Hur värderar man det?
Det är förvisso låga multiplar i ett historiskt perspektiv. Mm. Men det beror ju på att det är peakvinster också.
Just det.
Kan man komma ihåg. Mm. Och då blir stora frågan, men hur mycket ska vinsterna ner? Ska de inte ner särskilt mycket? Ja, men då finns det en viss uppsida, framförallt då i Volvo som sticker ut. Om man kollar på EV/EBIT som är bästa värderingsmultipeln tycker jag. Då värderas Atlas till 14 gånger 2018 års vinst som har liksom realiserats, som vi vet är fakta. 14 gånger och Volvo är på 6 gånger.
Okay.
Jag vet den skillnaden tycker jag är lite väl häftig.
Jag ställde ju fråga till massa förvaltare när Atlas kom med rapport som hyllades av marknaden. Och alla var ju liksom, det är tummen upp.
Alla älskar Atlas.
Och du var inte riktigt lika positiv. Du var positiv till rapporten i sig. Ja, men du sa att du hellre har Sandvik.
Ja, Sandvik. Jag kan berätta en historia från... Det var väl kanske 10 år sedan när jag åkte buss upp till Sandviken för en kräftskiva kapitalmarknadsdag där. Och då satt jag bredvid en förvaltare som sa att Atlas är ett bättre bolag än Sandviken. Va? Atlas är ett bättre bolag än Sandviken? Va? Vad säger du? Och då var det liksom sensationellt i princip. Nu överdriver jag lite grann. Men, då var ju Sandvik det bästa bolaget. Det här är då kanske omkring 10 år sedan.
Mm.
Och nu är ju då Atlas, alla vet ju att Atlas är världens bästa bolag. Det är fakta, så är det bara.
Och har en värdering därefter också.
Ja, men det där kan ju skifta. Mm. Så det finns ju en potential i Sandvik. Sandvik har ju slirat en del de senaste åren. Mm. Nu har man ju en fantastisk vd i Björn Rosengren som berättar en fantastisk story. Och kan göra mycket mer strukturellt med bolaget. Så där finns det ju en bra story och förändringsmöjligheter. Sen är ju Sandvik också väldigt konjunkturkänd. De har ju sina skärverktyg som används i varenda fabrik i hela världen i princip.
Mm.
Som är naturligtvis konjunkturkänsligt, så det kommer de inte undan med. Men det syns inte alls lika mycket i värderingen som det gör i Atlas. Kan jag inte förstå hur man kan se någon större uppsida i aktien.
Ja, exakt.
Och sen tycker jag att de eventuellt kan vara ute och snurra lite grann vad gäller då vakuumdelen som är nytt. Mm. Och där vi har sett en ganska hög volatilitet då. I och med att kundgruppen...
Men där...
Det var väl en 25% i marginal. Det var jättebra. Mm. Men det var väldigt mycket fokus på de senaste månaderna. Väldigt skakigt.
Okay.
När man ser då Atlas som ett oerhört stabilt bra bolag som bara ska ticka på och växa och förbättra sina marginaler. Och det är ju inprisat tycker jag.
Du, ska vi lämna verkstad och gå över på NCC? Och du och jag hade en liten beef på Twitter utan att du vet om att vi hade en beef på Twitter.
Okay.
För att jag sa efter NCCs rapport, den föll väldigt kraftigt. Utdelningen var ju, det har varit mycket ett utdelningscase i NCC. Mm. Och utdelningen kom in, vad var det, hälften av andra lite grann räknade med. Och jag har ju då ett enormt förtroende för Thomas Karlsson. Han är ju lite av min idol faktiskt.
Ja, många har honom som idol.
Ja, men han gjorde ett jättebra jobb i Sverige.
I princip varenda förvaltare här i stan har det.
Ja, och jag visst, så det är inte unikt att jag säger det. Men då kände jag lite grann så här, men är det så dumt att de drar ner utdelningen? Thomas Karlsson, var ju han på Sweco, han köpte ju bolag. Det kanske är så att NCC vill hitta på någonting istället. Men sen såg jag att du skrev om att balansräkningen är liksom genomusel, tyckte du.
Ja.
Vilket på något sätt slog undan min teori där.
Ja, men ett bolag som NCC kan ju hantera en svag balansräkning.
Mm.
Och jag pratar med både Thomas och Susanne Letander som är ny CFO. Som kommer från Willard Korsnäs och även jobbat på Ericsson många år. Och att det är klart att en soliditet på 11% är lågt. Man brukar jämföra... Eller brukar prata om banken att de har så låg soliditet och så vidare. Men de har ju panter, de har ett enormt regelverk och så vidare. Så där känner jag mig trygg med en låg soliditet. I NCCs fall då 11%. De har tagit mycket nedskrivningar. Det har de inte råd att göra längre. Man får verkligen hoppas att de har tagit i från tårna. Mm. Det trodde jag innan Thomas började. Jag pratade med Thomas innan han började på NC. Och då hade de tagit, tidigare ledning hade tagit mycket nedskrivningar. Blir du besviken nu då om du måste ta ytterligare? Ja, de bör jag ha tagit i nu tycker jag. Men om det behövs så kommer jag göra mer. Och sen då var det väl i oktober förra året. Då tar de i från tårna igen. Mm. Och nu säger man, men nu är det klart. Ja, men många av projekten som de inte ens har startat än har de ju tagit för ganska länge sedan. Så det är enorma ledtider. Mm, dels innan projekten startar och sen håller de på ibland under flera år.
Så det är ingen quick fix med andra ord? Det här kommer ta tid?
Det kommer att ta lång tid. Ja. Balansräkningen är inte bra alls, men det kan man hantera med den verksamheten man har, så det är okej. Okay. Men om vi säger då, de har en målsättning att ha en avkastning på kapital på 20%. De har 2,9 miljarder i kapital, så det blir 580 miljoner. Delat på 108 aktier, det blir 5,35 i vinst per aktie. Mm. Då är det P/25.
Okej. Okay. Ja, nej, men jag får väl får dra tillbaka.
Det är värt att fundera ett varv till på. Det handlar om mycket, det är ju, kommer rörelsemarginalen vara 3%, den var 1,4% justerat 2018. Kommer den vara 3% 2020? Eller kommer de nå, en del analytiker som jag sett, de tror att man är i alla fall nära 4% målet redan nästa år. Mm. Kommer det gå så fort verkligen? Ja, jag är skeptisk. Ja. När Thomas då verkligen poängterar att han säger liksom hela tiden, det här kommer ta lång tid. Det är liksom,
ja, okay. Så, vi får ha lite tålamod där med andra ord.
Ja.
Och från NCC så är steget inte långt till Bonava, och då kommer vi givetvis in på det här med bostadsmarknaden. Nu har ju Bonava en väldigt liten del i Sverige.
Och den är stor, måste man
medge. Den är stor, men de påverkar som ett JM om det krakulerar.
JM har ju, de har väl i alla fall 3/4 i Sverige.
Okej. Okay. Så att, vad säger man? Hur ser den marknaden ut om man tittar på startade bostäder? Jag tyckte man såg i Bonava att ja, det är svagt, men det följde inte ytterligare, om jag minns rätt.
Nej, det är Sverige,
i Sverige står
i princip stilla. Jag skickade någon bra graf på det där.
Ja.
Så starterna står väl i princip stilla i Sverige, som man startar ändå bostäder och säljer bostäder. Medan då i Tyskland så har det tagit rejäl fart och kommer fortsätta göra det.
Så att nu har inte JM kommit med rapport, det kanske kommer medan jag sitter och klipper det här, men du äger hellre Bonava?
Absolut, för där har vi ju hopp om vinsttillväxt i och med att de tjänar bra med pengar på de svenska bostadsrätterna, mer än vad man gör i Tyskland, så gör ju mixen när de växer i Tyskland att det blir sämre marginal, och det gör att det blir nog ingen fantastisk vinsttillväxt de kommande åren i och med att Sverige kommer pressa, men det finns hopp om att det växer. Medan då för JM så ser det ju riktigt tungt ut. Alltså.
Mm. Oh, det, lär.
Det är svårt att köpa en bostad nu som man ska flytta in i och betala för om 1,5 år. Vad är bostaden jag säljer värd då? Är den värd 10% mer eller är den värd 20-30% mindre?
Och nu är det väl så också om man tittar på bostadsmarknaden, inte minst här i Stockholm, att förr i tiden när du, vad gjorde man? Man köpte först och sålde sen. Mm. Det har ju reverserat.
Ja, eller hur? Och hur kan man köpa en bostad då?
Ja, men förr i tiden var det ju, marknaden var ju så stark, så då kunde du liksom hitta en lägenhet, du köper den och sen säljer du din nuvarande lägenhet.
Så vill jag göra fortfarande.
Men så är det ju inte riktigt, va? Är det?
Men då blir det svårt. Då tror jag det blir svårt. Ja, men jag håller med dig.
Det är ju där vi är, för det är ingen som vet vad de får för sin nuvarande bostad.
Ja. Men så skulle inte jag göra, så då bor jag nog kvar.
Ja, men det är nog så många resonerar. Ja, jag bor också, jag ska inte flytta. Du, en annan sak då. Billerud pratade jag lite om häromdagen. Alltså, tar ett ögonblicksbild på Q4 så kändes det ju inte, yes, nu har det vänt, eller? Alltså, det var inte så att siffrorna för just Q4, alltså det som kom fram var väl att nej, det kommer inte fler kostnader för gruvön, vilket är väl bra. Men du ser liksom
inga produktionsstörningar. Nej, det var ett tag sedan de hade större produktionsstörningar.
Och det verkar ju som allmänna bilden efter rapporten att nu kan man äntligen börja blicka lite framåt och se potentialen i det här.
Gruvan är ju stora steken naturligtvis, ja. 7,6 miljarder som NCC bygger ju där faktiskt. Jag ska dit om ett par veckor titta. Det ska bli väldigt spännande att se. Det är ju ett gigantiskt bygge. Många bolag har ju inte ens ett börsvärde på 7,6 miljarder. De gör en maskin för 7,6 miljarder, så det är häftigt. Men det är att den sitter mars-april här nu, så man startar upp som man har tänkt sig. Och sen ska den rampas upp till 2023. Så liksom, det är ett gigantiskt projekt. Men det har ju tagit väldigt mycket investeringskostnader. Ja, så nu var ju kassaflödet var ju minus 2,6 miljarder om jag minns rätt. Mm. Och redan nästa år så kan det mycket väl vara plus 2 miljarder. Och då har vi ett börsvärde på, vad är det? 23,5 miljarder. Mm. Så det är för billigt.
Det är för billigt.
Genererar de kassaflöden som jag tror de kan göra från 2020 och framåt, då är det på tok för billigt.
Och då är det dessutom ett klassiskt sånt här hållbarhetscase, att det är många som vill äga den här aktien. Ja. Eller hur? Ja, då kan vi stryka bilder ut. Det var bra alltså. Du, lite kort, SCT. Det blev en jäkla reaktion. Du har precis träffat dem också, om inte jag minns helt. Jag var inte och tittade
jo,
på fabriken.
Jag var i Falkenberg och Lilla Edet. Lilla Edet är det klassiska. Det gör de toapapper, huspapper.
Men var det så bra rapport som marknaden, alltså utifrån marknadsreaktionen?
De har gjort ett fantastiskt jobb. Alltså,
du ser nästan helt lyrisk ut.
Ja, jag blir lite tårögd. Alltså. Det är, alltså, har den motvinden alltså på 5 procentenheter från höga råvarupriser. 5 procentenheter. Mm. Alltså de har en omsättning på närmare 120 miljarder. Så det är 6 miljarder som det får liksom rakt i facet.
Och de har lyckats kompensera det här hela tiden.
Så det blir tufft även Q1. Men jag tror det finns gott hopp om att det kan bli en nettopositiv effekt. Alltså prisökningar, besparingar. Som kompenserar då mer än vad de får i motvind. Så att det blir en positiv nettoeffekt redan i Q2 då. Och då har vi då en jättebra vinsttillväxt 19. Jag vågar knappt säga vad jag tror 19, men jag tror att det kan bli väldigt bra.
Bättre än vad marknaden tror.
Ja, och även 20.
Vad är det för värdering på den här?
Det är ganska hög värdering. Den är hög. Men det är ju en av de bästa tillgångarna som finns på Stockholmsbörsen.
Aha, så pass.
Absolut. För du har ju, i Stockholm är det mycket verkstad, cykliskt, mycket bank, ganska tråkigt. Mm. Men du kommer alltid köpa toapapper, blöjor, binder och så vidare. Det kommer alltid finnas ett konstant behov av det. Och det växer 3-4%. Det finns mycket att göra i bolaget fortfarande. Dels vad gäller att effektivisera, de jobbar ju stenhårt med det och tar i från tårna nu. Mm. Och när massapriset då, som det har gjort nu, stabiliseras, till och med gått ner lite grann, då blir det en enorm utväxling på marginalen. Och jätteduktiga på produktutveckling. Fantastiskt bolag.
Och redan duktiga på att kompensera för råvarukostnader.
Så Essity är väl det bolag som jag är mest imponerad av vad ledningarna åstadkommit. Det är hårt jobb. Och jättefina kassaflöden. Nu var det 6 miljarder 2018. Jag tror det blir 12 miljarder 2020 nästa år. Så det ser...
Det känns som vi borde ha ett program om bara Essity framöver.
Ja, verkligen.
Jag bokar in det. Skickar mig det. Du, vi har några kortisar till här. Cloetta verkar ju vara hopplöst svårt att få ordning på det där.
Ja.
Varför? Det, alltså, i min värld så låter det som världens enklaste grej. Sälja godis i Sverige. Ja.
Jag var ju träffa Jakob för inte alls länge sedan och frågade just hur kan det vara så svårt att tillverka och sälja godis. Mm. Då sa han, nej men det är inte så svårt.
Nej.
Men det kommer ju nya problem hela tiden. Och är det inte interna, nu var det flaskhalsen de pratade om i senaste kvartalet. Och sen kommer då externa problem som den här sockerskatten då i Norge som man först höjer och sen sänker man den och det blir turbulent.
Och det får vi tillbaka igen.
Ja, och sen har vi påsken i Q2 och påsken i Q1 och det är mycket...
Det känns som att det borde vara liksom stabilt.
Så kommer vi komma ihåg att jag tror choklad växer med 3% plus. Mm. Vanligt godis så att säga växer också kanske 2%. Men så har vi då tuggummi som minskar strukturellt. Man tuggar mindre tuggummi. Mm. Äter mer broccoli förhoppningsvis. Så jobbar jag i alla fall.
Jag försöker jobba så.
Ja, och sen... har de jobbat mycket internt med effektivisering för att förbättra marginalerna, där bör kunna fortsätta. Alltså man, jag tror ändå man kan se en bättre marginal. Rimligtvis 2% organisk tillväxt bör vara rimligt, men det verkar svårt faktiskt att växa med 2%. Ja, ja. Och sen är bolag som man ihåg underinvesterat. Avskrivningarna har varit högre än investeringsnivån de senaste 4 åren. De har mycket mer att göra vad gäller automatisering är väl den stora biten, skulle jag säga. Nu pratar de en del om torrkapacitet och sådär, men jag tror att automatiseringsbiten kan bli bara mycket bättre.
Men är det lite NCC då, att det här kommer ta tid eller? Eller borde det kunna lösas? Äger ni aktien?
Nej, jag skulle gärna äga Cloetta. Mm. Men då måste värderingen komma ner så man har lite mer säkerhetsmarginal. Sen ligger de andra stora godisverkarna globalt, de ligger ju mycket högre marginalmässigt, men de har ju mycket högre skala och de har liksom globala varumärken. Okay. Ahlgrens bilar är ett fantastiskt varumärke, men det är inte så många som känner till det i USA.
Nej, exempelvis. Det tror jag inte.
Swedish Fish har skala bara.
Som sagt, det är en jäkla massa rapporter den här veckan och jag tänkte du får välja en till. H&M är en, Electrolux var en stor nyhet med liksom utdelningsexperterna. Jäkla många bolag de har delat ut genom åren.
Ja.
Kan du komma på alla? Vad är det?
Getinge, Autoliv,
Autoliv.
Gränges, Husqvarna, Gränges,
Gränges,
Dometic. Ja.
Tror det blir bra.
Men den här
du är nu är du skeptisk?
Ja, men den här är ju ändå så lite märklig.
Jag vet inte ens vad det är. Vad är Professional Products?
Det är storkök och det är tvättutrustning. Och de som jag upplever, alltså nu hör man verkligen hur okunnig jag är. Men storkök är ju som grejer vi gör hemma fast större och fulare. Och tvättutrustningen är också större torktumlare, fulare, så här blå konstig ful färg. Varför då? Ja. Det är det som det är. Så har inte det, och han sa ju det, Jonas Samuelsson sa ju det senast i höstas när han fick den här frågan. Ska ni dela ut professionella produkterna? Men nej, för det är ju så bra drivkraft för konsumentdelen att se vad man kan, för men kockarna är väl rätt, de vill driva på produktutvecklingen kan jag tänka mig. Och då kan man ju, kan du gynna oss konsumenter också, tänker jag. Så den känns ändå så här lite krystad.
Lite krystad. Men det är alltså, en bra reaktion på börsen.
Ja, jag kan tänka mig att hälften är rapporten i sig som var bra. Mm. Och hälften är den här då föreslagna utdelningen. Det jag sa på kolet var ju intressant då att de är relativt små jämfört med konkurrenterna. De har en bra rörelsemarginal på 13-14%. Nu var det lite lägre i kvartalet, men historiskt har de legat där. Men konkurrenterna ligger ju ännu högre. Okay. Och det de vill göra, i och med att de är då relativt små, det är ju att konsolidera marknaden och göra förvärv. Och det är kanske enklare på egen hand. Men det har ju inte varit förbjudet att göra det innan.
Okej, så inte självklart. Jag vet inte om vi hinner med så mycket mer, Mattias. Du får en sista fråga och du får svara jättekort. H&M, var börsen för snäll mot aktien?
Ja, vem är det som köper aktien? Jag förstår inte.
Du förstår inte?
Nej, alltså man har ett kassaflöde på 8 miljarder. Det är ju bra så. Men man delar ut 16. Mm. Varför är det så viktigt att hålla den där utdelningen? Och så kommer det delas ut till Stefan Persson, så köper man aktier för det. så var det som man läste någonstans, det blir någon form av leverage buyout där. Att, okay. Så småningom köpt.
Men det var inget som imponerade i H&M.
Nej, allting. Det är också en riktigt fina graf för allting pekar ju söderut.
Jag kan klippa in.
Avkastning på investerat kapital som är viktigaste måttet på hur bra ett bolag är. Var ju uppe närmare 100% för ett antal år sedan, det var 10 år sedan och sånt där.
Vad är ni på nu?
Nu är det väl omkring 20, drygt 20 tror jag. Så det är en bra nivå. Mm. Men det går ju, allting pekar ju söderut. Det som var lite positivt nu i kvartalet var ju att varulagret ser ju lite mindre risigt ut. Så säger de i varje kvartal att de är nöjda med mixen och det blir bättre framgent och så vidare. Men det ser de i varje kvartal. Så det har ju slutat lyssna
på. Nej, de har inte gjort någonting att höra om. Essity däremot.
Det är bra grej.
Får du tårögt. Kul att du var här. Det här gör vi om.
Jättekul att vara här.
Ja, kul. Och ha en bra helg.